Hej och välkomna tillbaka till Bookmakers, NT:s podcast om böcker. Och vi som sitter här i studion idag är jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson. Och dessutom har vi med oss en gäst idag, och det är Robert Sjöblom, regissör och skådespelare, som imorgon tisdag kväll har premiär på årets lustspel i Societetsparken.
Jag har inte tid att sitta här egentligen.
Hur känns det inför premiären? Det hellregnar utanför fönstret. Hur är det att repa utomhusfars nu?
Ja, det är lustspel men med farsinslag. Men man kan säga att det är Helly Hansen-känsla. Mm. Men det kommer säkert bli bättre. Det brukar ju klarna upp så småningom.
Ja, det gör det. Ja. Kan du berätta bara lite kort vad årets lustspel handlar om?
Det är en bearbetning av en klassiker som heter Bröderna Östermans huskors, som utspelar sig i Roslagen. Jag har bearbetat den. Den har 100 år på nacken, den här pjäsen. Men väldigt bra, alltså, som handlar. Vi har haft ett tema här med starka kvinnor i våra lustspel. Och det här är den historien i Roslagstappning. Tre stycken hemmabröder som bestämmer sig för att ta och anställa ett hembiträde, en piga, för att få lugn och ro. Men det blir omvänt.
De
Nej, det får de verkligen inte, för det sätter verkligen fart på inte bara bröderna Östermans hushåll, utan resten av den här byn på den här icke namngivna ön.
Men det är någonstans i Roslagen i alla fall.
Någonstans. Vi vill inte ha någon utpekad. Men det är en väldigt härlig historia som med bakgrunden av hur bylivet såg ut då. Och kanske idag.
Finns det några trådar till Roslagen idag? Finns det någon aktualitet i pjäsen?
Ja, man kan väl säga det här med att man köper öar. Man köper tomter. Mm-hmm. Utsocknes och gör stora pengar på det, kan man säga. Det är ett starkt tema, men det finns med där. Mm. Så jag tror man kommer att känna igen sig. Och sen är det är ett väldigt kul gäng som jobbar ihop, det här Kultursparken och Björke teater. Så att jag har verkligen försökt skriva så att det passar den här ensemblen.
Mm. Det ska bli spännande att se det.
Absolut. Hoppas ni får, jag håller tummarna för bättre väder bara, men
hoppas att ni kan byta Helly Hansen mot någonting lite mysigare imorgon kväll då.
Mm. Mm. Och fortsättningsvis, vi spelar ju 2 veckor efter midsommar.
Absolut. Mm. Jag hoppas på uppehållsväder för alla som spelar utomhusteater eller gör andra utomhusaktiviteter nu på kulturområdet i Roslagen i sommar. För det behövs lite solsken, lite värme. Mm. Mm. Då blir det jättemysigt.
Men jag gör ju också en barnföreställning som inte är så väderberoende, utan där är det gummistövlar och regnkläder. Mm. Den heter Skepp och hoj och den har premiär lite senare i veckan.
Och där kan man till och med ha med sig paraply?
Ja, det kan man.
Okay. Mm. Ja, det kanske är tur. Vi får se.
Mm.
Ja, vi hoppas på bättre väder.
Vi hoppas på bättre.
Men nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om semesterläsning och sommarläsning. Du jobbar, det vet jag, men du får väl lite ledigt så småningom. Och vad väljer du att läsa då i sommar? Vad kan du tipsa om?
Alltså, jag läser ganska mycket. Eftersom jag är regissör så läser jag en hel del pjäser och sånt också. Så att jag kan säga maniskt läsande. Men när jag kopplar av då. Sen har jag också med i 2 stycken väldigt kul läsecirklar.
Mm-hmm. Det är, berätta.
Ja, det är några grabbar som träffas ganska regelbundet. Och vi har väldigt mycket olika smaker. Så att då blir man tvingad att läsa sånt. Mm. Eller tvingad, men man läser sånt som man inte hade valt själv. Mm. Vad är det här för någonting? Och så blir man oftast glatt överraskad. Mm. Åtminstone så blir man, de resonemang som vi för, jag tycker det är väldigt roligt. Man får liksom helt olika ingångar på böcker.
Har ni hållit på länge?
Ja, kan jag säga. Vi har hållit på nu, länge, 3-4 år. Mm. Och det här har blivit liksom några höjdpunkter, kan man säga, det här att vi träffas. Och tar en bit mat och ett glas vin. Och sen så pratar vi om livet i en halvtimme. Och sen pratar vi om boken som jag har läst.
Och då har ni läst samma bok allihop.
Ja, det gör vi.
Och diskuterar den.
Så världen är den som väljer bok. Och liksom styr upp det hela.
Håller i samtalet lite grann också när ni träffas.
Ja, och som jag har förstått. Jag hör en del andra som har såna här. Jag vet inte om det är speciellt för damer. Men de säger att det blir det blir väldigt pratigt. Men jag tycker att det här gänget håller samtalsordningen på ett väldigt bra sätt. Mm. Så att det, vi är väldigt nöjda med det.
Är det en gång i månaden ni ses då? Eller?
Ja, lite mer sällan. Mm. Men kanske var sjätte vecka eller sådär. Det gäller ju för det folk som har mycket att göra.
Man ska hinna läsa och
så. Ja, just det. Hinna smälta och få ihop alla tider och så.
Jag har också varit med i bokcirklar i olika tappningar genom åren. Och jag håller med dig. Det som är en av de roliga sakerna är att man läser saker som man inte skulle ha valt annars. Att man får upp ögonen för helt andra böcker och andra författare. Har du något exempel? Någon som du har upptäckt och blivit förtjust i tack vare cirkeln?
Ja, nu senast läste vi det här, nej inte senast men ganska nyligen, Fords Kanada.
Åh ja.
Som var väldigt bra tycker jag. Jag känner, alltså jag borde ha känt till honom, men det var en ny upptäckt.
Men det är en fantastisk bok.
Oj, 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 så härlig. Jag tyckte så mycket om den. Den är väldigt så där
sträng. Vad fastnade du för i Kanada?
Nej, men det handlar ju om den här pojken, eller syskonen egentligen, som vars föräldrar begår ett bankrån, helt oförklarligt på ett sätt. Mm. Och han försvinner, transporteras bort till Kanada från en stad.
Norra USA någonstans.
Norra USA, ja. Och hans, vad han råkar ut för där. Och det är beskrivet på ett sånt, det är ganska horribla historier egentligen, hemska historier på många sätt och vis. Han blir illa behandlad och så va. Men det är beskrivet på ett sånt liksom sparsmakat och icke-känslomässigt sätt. Vilket när man läser det väcker väldigt mycket starka känslor. Och jag kan också säga att en väldigt fin beskrivning av USA samtid. Eller, ja, det här är ju några år tillbaka, men den är väldigt stark tycker jag.
Ja, jag tyckte också väldigt mycket om den. Och som du säger, den är stark på ett lågmält sätt. Går rakt in i hjärtat och magen. Det håller jag med dig om. Men du har med dig några böcker här nu. Vad vill du tipsa om? Var vill du börja?
Alltså jag just nu jobbar jag rätt mycket så att jag läser flera böcker samtidigt. Men jo, den här senaste vi läste nu i vår läsecykel, det är den här Pone Rohi, Araben.
Araben,
ja. Araben heter den. Den tror jag kom ut i höstas. Det är en iransk ung kvinna, uppvuxen i Sverige, som gör sin debut med den här boken. Och det handlar, man säger, det är två parallella spår. Dels är det en man som, en iransk man och hans liv. Och sen är det en ung kvinna. Och man förstår efterhand att, kan man väl avslöja, att de har en väldigt nära relation, den här äldre mannen. Han är inte så väldigt gammal, men och den yngre.
Utspelar det sig i Iran eller?
Nej, det utspelar sig i Stockholm helt
i
enkelt.
Stockholm.
Ja, och den jag vet inte om jag har tid med det, men det jag har infört i vår läsecirkel, det är att försöka läsa en liten bit. Man får gärna ta en liten, eftersom jag är skådis så tycker jag alltid det är roligt att läsa.
Men då tycker jag att du ska läsa lite grann ur Araben för våra lyssnare.
Gärna.
Absolut.
Då kan man säga att det är en sorts reflektion, hela den här romanen är en reflektion över hur det är att komma till ett främmande land, etablera sig där. Och det här är den här kvinnans mamma som mitten på boken någonstans beskriver väldigt, tycker jag, tydligt om sin situation. Hon säger så här. Det är alltså dottern som är hemma hos mamman. Jag har lämnat mitt land, mitt språk, min familj, säger hon. Landet där jag inte är en andra klassens medborgare. Där jag kan uttrycka mina idéer med många och målande adjektiv. Där jag kan uttrycka alla mina tankar i exakta fraser. Där jag öppnar min mun och är den som jag är. På det språket som gör mig till en människa. En som är som alla andra. Välbekant och invand. På språket som min själ talar. Hon gör en konstpaus. Jag kan se hennes intensiva blick. Även om jag inte är där inne. En som känner samma smak av alla ord som de andra, fortsätter hon. Som associerar varje fras med samma sak. Samma ram, samförstånd. Man kan skämta, man kan skratta. Man kan säga det som rinner ut automatiskt ur huvudet. Inget stakande, inget tänkande, inget uppehåll. Ingen oavsiktlig paus. Inga roliga felsägningar. Inga oväntade frågor. Inget undrande. där jag är på samma nivå, i samma värld och samma universum. Hjärnan i samklang med orden.
Åh, det var fint formulerat.
Mm. Ja, alltså den här, man tänker, araben heter boken därför att han är från Iran, perser och ett stolt folk kan man verkligen säga, med ett kulturfolk. Och han känner sig, den här mannen, som behandlas som en arab, allmänt sett av det svenska samhället, araben. Och det är väldigt väl beskrivet. Jag har ju jobbat och bott utomlands en hel del och också känt igen den där liksom, att man kan inte riktigt tolka allting. Mm. Jag har ju bara fått en smak av det. Men här är det väldigt, det är så, om man vill förstå hur det kan kännas att vara nyinflyttad eller liksom komma från en annan kultur, så är den här boken väldigt bra, stark, väldigt fint, tycker jag.
Det är skildrat inifrån hur det känns.
Ja, det är både den här mannens upplevelser och också den här unga kvinnan som är inne i det svenska samhället och tar sig fram och är den här dubbla upplevelsen av att både komma någonstans ifrån och ha mamman som känner så här och den här andra mannen som jag inte avslöjar vem det
är. Nej, det ska du inte göra.
Nej, förstår honom och samtidigt ska överleva och ta sig för som ung kvinna. Hon har en relation med en svensk kille. Ja, den är väldigt bra, den boken. Den kan jag varmt rekommendera om man vill.
Vad bra. Den har jag faktiskt inte hört talas om.
Det är roligt. Inte jag heller. Det är roligt.
Nytt tips. Mm. Någonting helt nytt. Mm. Så. Mm. Vad brukar du läsa på sommaren då? Har du speciell sommarläsning?
Ja, jag är väldigt, läser mycket olika kan jag säga. Jag är inte någon deckarläsare. Alltså förut så älskar jag deckare, men det har mojnat av. Alltså jag vet inte vad som har hänt.
Vet du varför du inte...
Jag tror att... Jag tyckte de där Stig Larsson-böckerna när de kom så var de fantastiska. Men där fick jag någon sorts avsmak därför att jag tyckte att det var så obehagligt med allt våld och så. Och det har liksom smittat av sig till andra deckare överhuvudtaget. Jag har svårt för våld kan jag säga. Våld och... Ja, jag ser inte sådana filmer längre heller. Jag tycker att det är ganska grymt som det är. Så att det lockar inte mig. Men
ändå har du med en deckare här på bordet. Ja, jag ser det nu. Och det är en pinfärsk svensk deckare.
Ja, den kom ut förra veckan. Mm. Och den orsaken till att jag läser den nu, det är att min svärdotter skulle recensera den på ett radioprogram. Och hörde det inte själv, men...
Och boken då, är...
Det är VIP-rummet.
Mm. Jens Lapidus.
Ja, just det. Mm. Och den är ju het kan man säga, minst sagt. Den läser jag däremot, den här nya...
Den
första, alltså Snabba Cash, och sen läste jag halva, den andra, vad är det nu hette?
Den här Stockholm Noir-trilogin som Jens Lapidus har skrivit.
Oerhört härligt språk tycker jag.
Du gillar det här korthuggna staccato-språket.
Ja, jag tycker det var imponerande att han gjorde det liksom som första gångs
Att han lyckas genomföra det tvärs igenom hela böckerna, är det så du menar?
Ja, visst det. Och det... Och det är också, jag tycker, med den bakgrunden som han har så använder han sina erfarenheter i yrket som advokat på ett väldigt härligt sätt tycker jag.
Mm. Men hur är då VIP-rummet? Ja, den nya? Där nu tar han ju ett nytt steg, lämnar den Snabba Cash-trilogin och kommer med en ny roman.
Ja, och den utspelar sig i en värld som man känner ännu mer kanske, känner till. Det är ju, handlar om en kvinnlig advokat som har drar in en gammal kåkfarare, han är inte så gammal, han heter Teddy, drar in en Teddy heter ju faktiskt en, vad festligt, nej, jag tänker, han är, det heter en av rollerna i min nya pjäs, han heter Teddy, vad festligt.
Ja.
Ja, för min farbror heter det också. Jag associerar vilt här. Men i alla fall, han drar in Teddy i den här, han har suttit inne på 8 år och drar in honom för att lösa ett kidnappningsdrama. Och Det här, den är ju tjock den här boken, jag har inte kommit igenom ännu va. Det var över 450 sidor, välskrivet, tättskrivet och så. Och eftersom jag inte är så intresserad av deckare så läser jag den, men inte som deckare, utan det som är intressant att läsa det är om man vill få en bild av vad som är det materiella i dagens Stockholm, dagens Sverige, så är det, han fullkomligt, han är så duktig på att beskriva vilka klädsorter som finns, jackor, glasögon,
klockor. Läste jag någonstans om den här boken. Ja. Att han använder det som en markör också.
Ja, ja. Så att, jag hade en kollega, en regissör som, för att han var totalt ointresserad av kändisar och så, men han regisserade så köpte han alltid alla de här veckotidningarna för att få ha lite koll på vad som hände. Och det känner att den här är, fast det är lite på en högre nivå. Vi har man koll på vad unga människor, eller överklassen och för det handlar ju om överklassmiljö också. För reda på det, markören och så är det en väldigt uttömmande bibel, kan jag säga.
Är den spännande då? Jag menar, jag som gillar deckare, som vill att en deckare ska vara en bladvändare riktigt sådär, så att man blir indragen i och man vill inte sluta läsa. Nej. Utan bara fortsätta. Har den...
Jag har inte kommit till slutet ännu, så att jag kan inte uttala mig om den, men alltså eftersom jag inte är så oerhört intresserad av genren sådär, bladvändarläsare vad gäller deckare, så... Jo, jag tycker inte den är lika spännande som de här två första.
Inte som Snabba Cash och Aldrig Fucka Upp och...
Just det. Den tredje. Men den är väl värd att läsa.
Mycket samtidsskildring då, mycket Stockholm.
Och sen kan vi tycka att en del av beskrivningen av nivån, när han beskriver överklassen, så tycker jag att det är lite schablonartat. Det är lite för...
Är det lite karikatyr?
Ja, alltså jag vet inte riktigt, men jag läste någon kommentar som var att det var i Bamse, alltså beskrivningen var Bamse nivå, alltså serietidningen Bamse. Analys, klassanalys var på Bamse-nivå, det tycker jag det är elakt.
Det var
elakt.
Ja. Och de rika är Krös och Sorg.
Ja,
Men det är lite elak och slängig formulering, är det inte det?
Rolig, men det tycker ju recensenter gärna om, säger jag. Och tittar till vänster om mig, där sitter Margareta Levin.
Ja, fast jag tycker nog att många av oss undviker att vara sådär elaka, därför att det är lätt att komma på det här när man sitter och tänker, men sen kanske inte så jättebra att skriva, verkligen skriva det eller säga det, därför att man hamnar på en nivå som kanske kan vara ganska sårande. Och det tycker inte jag det finns ingen poäng med att såra när man recenserar, utan
men det kan vara fyndigt,
men det kan vara fyndigt och kul.
Jag tycker inte du tillhör den sorten faktiskt.
Det kan få stanna på redaktionen, man kan slänga ur sig sådana formuleringar kollegor emellan, och sen kan det stanna för att det är fyndigt och roligt, och sen kan det få stanna där.
Nej, det behöver inte vara elakt. Man behöver inte vara elakt.
Nej, jag tycker inte det. Du läser inte så mycket deckare, men du då, Kim, gillar du spänningslitteratur?
Jo, men det gör jag. Alltså, jag är lite som du, jag gillar att blanda, men jag blandar gärna med en riktigt spännande bok. Framförallt när man har, tycker jag ibland, när man har läst kanske då en lite tyngre bok, en lite mer med existentiella frågor, då kan det vara ganska skönt att bryta den där rytmen då, att man inte läser en lika tung bok igen, utan då kan det vara skönt, tycker jag, en sån här bok som man nästan bara kan bläddra sig igenom för att det är spännande och lättläst och liksom sådär. Så. Och precis åt andra hållet, att har man läst en eller två sådana, då känner man, men nu vill jag ha lite tuggmotstånd, nu vill jag att jag ska verkligen få tänka till eller liksom så.
Och där har du med dig en pocket
till sommarens. Och det här är alltså en som, nu ska vi se, jag tror den är så pass gammal som 1998, den här boken.
Där känner jag.
Det är av en amerikansk författare som heter John F. Case, tror jag att det uttalas, för det är inget H, så det borde vara Case. Och den heter Den första ryttaren. Och det här är en, så som jag minns den, men också en sån här page-turner, bladvändare. Men det jag minns framförallt var att den hade ganska intressant att liksom, själva historien, det handlar ju alltså om att det är, man kan säga så här, att det börjar med i en liten bergsby i Nordkorea där militären då i hemlighet sopar undan spåren efter att det har varit en väldigt dödlig epidemi. Men det är då en av de här byborna som har lyckats överleva och har flytt, och han lyckas då på något sätt sprida de här symptomen vidare så att den här sjukdomen liksom kommer in i lite mer civiliserade samhällen då, i västvärlden helt enkelt. Och jag minns att det är ju framförallt att visst, det är ju alltså det, jag kan tycka att den är ju de här klassiska deckarhändelserna och folk som bedrar varandra och allt sånt där, men just den här själva tanken är ganska intressant, och framförallt nu med när man pratar om världshälsan och allting så känns det som att det är absolut en bok som man kan läsa idag och ändå på något sätt tycka att den känns ganska aktuell, fast den är skriven för, vad blir det, 16 år sedan nu då. Och jag tycker att han, den här John F. Case, var väldigt bra på att måla upp de här scenarierna. Han har nämligen skrivit en annan bok som egentligen tror jag är den som flest möjligen har känt till, som på svenska heter Fader okänd. Det var liksom lite pre-Dan Brown kan man säga. Det var lite Vatikan och lite kloning och lite annat. Men den är också väldigt, väldigt bra. Men den här är egentligen mer intressant för att den här med den här sjukdomsepidemin då, tycker jag ändå känns mer träffande. Det känns som någonting mer som skulle kunna hända faktiskt på riktigt.
Ja, men verkligen.
Och så. Så att jag tar för mig att det här på då när jag köpte den för så många år sedan, att det var en sån där som låg på pockettoppen. Men den hinner ju ändras under tiden. Men om ni är sugna på en deckare som ni kanske inte har hört om men som är väldigt bra, så Den första ryttaren kan jag tipsa om då.
Det låter spännande. Men ja. du har med dig fler böcker, Robert. Vad har du mer?
Ja, om man nu inte ska hitta, om man ska gå åt andra hållet som du sa, så har jag med mig den här. Den höll jag också på att läsa, jag är snart klar med. Josefine Klogart, dansk ung författarinna. En roman, vad ska man kalla det? Ja, som heter En av oss sover.
Också en ny bok.
Ja, den var nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Och vad ska man säga om det här? Alltså det är en ung kvinna. Hon är född 85 eller ja, hon är inte 30 år gammal. Det är en ung kvinna som far hem till sin mamma som är döende i cancer någonstans i Danmark, i någon mindre stad ute på landsbygden. Och så har hon samtidigt så beskriver hon relationen till två män. En man som är avliden, men man förstår att han är inte avliden på riktigt, utan han har liksom han har försvunnit i hennes liv. Hon beskriver honom som avliden. Och så är det ytterligare en man. Och den här, det var min dotter som hade den här hemma. Hon sa att här måste du läsa. Och så började med den. Och den flyter emellan. Hon beskriver både jag och hon. Och så att det är väldigt, väldigt flytande beskrivning av dels den döende mamman och sen relationen till de här två männen. Det låter väldigt mystiskt det här, men det är inte det. Jo, det är mystiskt på ett sätt därför att det är en sån mättad prosa. Det är nästan som att läsa lite som, jag ska inte jämföra, men Kristina Lugn tycker jag. Men det är inte fullt så drastiskt och lika absurt. Men
det är poetiskt. Det är
väldigt poetiskt. Alltså den är som en poesibok. Indelningen.
Det låter som att du tycker om den.
Ja, jag tycker väldigt mycket om den. Ja. Alltså det här kan man verkligen inte sträckläsa. Utan det här, vad menar hon? Alltså hon beskriver saker och ting på ett väldigt så här, intrikat sätt. Så man måste, alltså jag läser en sida taget och sen så tar jag med mig det. Och så
får du fundera lite.
Ja, för det är inte en roman på det sättet att den löper framåt. Utan det är mer intryck och tankar och reflektioner. Och jag är så imponerad över att en sån ung tjej, får man säga det tjej? Ja, ung kvinna. Det är så moget. Så man tänker att det är väldigt krävande samtidigt som den är väldigt intressant att läsa. Jag har något stycke här som jag
När kom den ut? Alltså från vilket...
Ja, den är alldeles ny nu. Den kom ut 2014.
Mm, den är alldeles ny.
Ja.
Mm. Och fått ganska mycket uppmärksamhet.
Och just det, titeln är En av oss sover. Vad betyder det? Jo, hon menar då att... jag citerar här, jag läser sidan 102. Men så var det... det handlar om den här mannen som hon har haft relation med. Men så var det inte du som hade somnat och jag som låg sömnlös. Så är det ljudet av mig, ensam i en säng. Och du som vänder dig i sömnen bredvid en kropp som inte kan komma till ro. En rörelse som förbinder oss allihop. Jag som vaknar när du vänder dig i sängen och en annan kvinna som går upp. Det har ingenting med dig att göra, kan du säga. Jag klarar bara inte av så mycket närhet just nu. Så att den här metaforen är att det är alltid någon som är mer vaken. Den andra sover och den andra är mer vaken och iakttagande. Och hon iakttar både sig själv och omgivningen och mannen och relationen. Ja, väldigt, väldigt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra.
Det låter som en väldigt intressant roman.
Mm. Ja, men det är inte man ligger och sträckläser utan man får lägga ifrån sig efter en stund. Och bläddra tillbaka. Just det här, jag brukar ibland bli irriterad när det är, man inte vet jag, hon, vem är det flyter. Men här får man liksom bygga upp den här historien. Hon skriver också på något ställe att jag vill inte berätta en berättelse. Jag vill berätta enskildheter. Så hon vill inte berätta en berättelse. Som man oftast vill. Mm. Man vill läsa.
Mm.
En sammanhang. Utan här får man jobba väldigt mycket själv. Men det är en behagligt lustfyllt arbete.
Det är mer scener som visas upp.
Och reflektioner.
Och reflektioner kring de scenerna. Mm. Och relationer antar jag.
Väldigt mycket. Ja. Med den här mamman. Döende mamman och så. Mm. Ja, den är... stark kan jag säga, men den är så associativ och
det är en sån roman som sätter igång ens egna tankar.
Ja, verkligen. Ja. Och då är så fascinerad att jag som en man i tyngre medelåldern kan liksom identifiera mig så mycket med den här unga
kvinnan.
Mm. Ja.
Men är inte det som är litteratur som är så fantastiskt med litteratur att man kan det. Man kan identifiera sig med en gammal man, en ung kvinna, ett barn, en människor från alla olika, som kommer från alla olika håll.
Och då är det kul att bli överraskad på det här sättet.
Ja.
Utav den andra, den här första araben, är jag inte så överraskad. För där de tankegångarna kan jag förstå på ett annat sätt. Men här, hon tvingar läsaren att stanna upp och tänka till själv. Så det blir verkligen en interaktiv läsning. Och det är väl härligt.
Det låter jättespännande tycker jag. Mm. Verkligen.
Vad har du med dig?
Alltså jag har ju med mig en riktigt spännande thriller. Mm. Jag gillar ju spännande böcker och thrillers. Alltså jag har läst deckare sedan jag var liten egentligen. Jag började läsa, du vet de här klassiska, Agatha Christie och Stig Trenter, Maria Lang och de här. Mm. När jag var kanske 11-12 år. Och sen dess har jag haft liksom deckare som ett spår av alla de böcker jag läser. Jag blandar också väldigt mycket olika typer av böcker. Men deckare har alltid... var det mina följeslagare på något sätt. Och jag kan hålla med dig om att ibland kan det bli onödigt mycket våld. Jag kan tycka att norske Jo Nesbø går lite för långt numera i sina Harry Hole-böcker. Mm. Men det är ändå någonting med deckarna. Jag vet inte om det är det här med problemlösning. Att man får några pusselbitar på bordet och så kan man lägga ett färdigt pussel och lösa ett problem. Att det kan kännas ganska behagligt på något sätt. Att inte i en sån roman som du beskriver nu, där är trådarna i luften, du får inga svar.
Mm.
Du får frågorna men du får inte svaren. Och det är ju oerhört spännande att läsa på ett sätt. Men det här med att få pusselbitar och lösa ett problem kan vara... ja, det är ganska behagligt på något sätt. Världen är sådär.
Om man vet att det slutar på ett speciellt sätt.
Ja,
det vet man oftast i alla fall.
Du får svaren, du får veta vem mördaren är och så. Men den som jag har med mig nu är Arne Dahls senaste pseudonym för Jan Arnold. Och den heter Sista paret ut. Och det är fjärde delen i hans andra polistriller-serie. Den här handlar om en europeisk ett europeiskt hemligt polissamarbete som går under namnet OPCOP. Med en svensk chef som heter Paul Hjelm. Han finns med från hans tidigare böcker om A-gruppen som ju också blev tv-serie. Och här är han då inne på sluttampen i den här serien som alla har namn efter olika lekar. Mm. Blindbock, viskleken och den här heter då Sista paret ut. Och det här tycker jag är, det här är thriller på jättehög nivå på alla möjliga sätt. Dels är intrigen både oerhört komplicerad, smart, samtida och samhällskritisk. Dessutom finns det, han skriver väldigt bra, att han har ett underbart språk. Mm. Och som extra krydda så finns det en sån där lite underskruvad, nästan brittisk humor i botten på både människoskildringar och repliker och reflektioner över det som händer. Och den här gången handlar det om genmanipulation. Det handlar om ett svenskt bioteknikföretag som upptäcker att man har haft ett dataintrång. Och skurkarna har då hittat koden till någonting, en gen som kan manipulera våra muskler. Så att man kan styra muskeltillväxten. Du kan alltså skapa människor med extremt stora muskler.
Belgian blue.
En mänsklig Belgian blue kan du skapa med den här lilla genmanipulationen. Och det här är ju naturligtvis oerhört attraktivt för den som vill ha stora starka arméer, som vill ha makt och herravälde. Och sen snurrar det här iväg och det är intriger från de tidigare böckerna och det är alla möjliga sammanhang i det här, men det är väldigt snyggt konstruerat och samtidigt får man en känsla av att ja, det här skulle kunna pågå någonstans som vi inte ser, en hemliga verksamheter som vi inte har koll på. Han tar också upp andra sådana saker som finns lite i skuggan, som de här säkerhetsföretagen som växer mer än någonting annat, privata säkerhetsföretag. Och när han gör väldigt mycket research också. Jag intervjuade honom för någon månad sedan om den här boken. Och då sa han det att säkerhetsbranschen är den snabbaste växande verksamheten i världen just nu. Den här typen av hemlig verksamhet. Så att det är skarp samhällsanalys, väldigt spännande och samtidigt välskrivet.
Hur funkar den? Jag tänker, för den där ingår ju i den där trilogin då, men, eller fler, i den där serien. Men kan man läsa den utan att ha läst de två andra i...
Tre. Ja, det kan man. Absolut, de är fristående. Det finns trådar tillbaka. Människor som var med i första boken som kommer tillbaka hit. Och den enda invändning jag har är att det är så pass komplicerat så att jag har svårt att... Ibland har svårt att hänga med, helt enkelt. Han är smartare än jag när han har byggt den här. Det är svårt. Men vem var det där nu? Och vad var det där?
Jag gillar såna böcker där författaren vågar skriva ut liksom någon sorts släktträd, vilka som är med. Ja. Det finns en del böcker, gamla böcker.
Gamla deckare hade
han. Persongallerier.
Här hade man kanske behövt, och det finns ett persongalleri i början faktiskt. Det finns ett sånt över de här poliserna. Europol. Och vilka som finns i Haag i Holland, vilka som finns i Sverige och vilka som finns i utkanterna, som det heter. Men sen är det som sagt trådar som vävs samman, och som intrigbygge är det jättekomplicerat. Men man kan läsa dem var en för sig, och man kan läsa dem alla fyra ett svep. Också väldigt tjock, och det tror jag många deckare är nu. Jag vet inte varför de blir tjockare och tjockare. Har du någon teori om det, Kim? Den här är på 558 sidor.
Ja, men jag gör ju som alltid som en parallell till mitt expertområde, eller på serie, eller liksom film, att filmer blir allt längre, och jag förstår inte riktigt varför det heller. Så att det kanske är någon sån där, vi vill ha mer och mer, eller vi tycker att vi ska ha mer.
Mer för pengarna,
ja,
eller?
Lite så. Men ja, nu drar jag kanske inte exakt samma parallell, men jag brukar alltid säga när jag tittar på film att om en film är under en och en halv timme, då är det nästan liksom ett godkänt betyg bara för det. Det kanske inte riktigt går att överföra till bok, men det kanske också, ja, något sånt. För att det är ju inte alltid, som sagt, det är ju inte alltid att mer blir bättre.
Nej, det är ju faktiskt inte det. Ibland kan det vara för att med en liten tät roman också.
Jag tror att man skulle ha lite tuffare redaktörer helt enkelt på förlagen på en del ställen.
Det tror jag också.
Ja, för jag måste faktiskt erkänna att det är ju väldigt sällan man har invändningen mot både, ja, men vad det än är, att det här var alldeles för kort. Alltså, ibland kan man tycka att det är för kort för man tycker det var så bra att vilja mer, men det är ju något positivt liksom. Men däremot är det ju väldigt så här, nej det här var så underutvecklat, jag förstår. Alltså, det är ju oftast precis tvärtom, nej det var alldeles för långt, man hade kunnat skura bort 100 sidor, 30 minuter eller någonting liksom. Men det är väldigt sällan det är precis tvärtom att man säger att det här var dåligt för att det var kort.
Jag tror också att förlagsredaktörerna skulle vara lite tuffare och kräva mer redigering av en del böcker i alla fall, för att det är lite för mycket ord ibland. Lite
det tycker jag många... vad det gäller VIP-rummet till exempel.
Det skulle man kunna tänka sig. Mm. Det enda exempel jag kan komma på, Kim, med böcker som jag tycker det saknas någonting, det är Håkan Nessers deckare på slutet. När han ska avsluta och berätta hur allting hänger ihop, då har han så himla bråttom så att jag blir besviken. Ja. Det är snopet liksom. Nej men hallå, var det redan? Ja.
Lagt ner så mycket tid på det.
Ja, och sen kommer de sista fem sidorna och ser det bara snipp, snapp, snu. Så var sagan slut. Och då blir jag lite besviken. Jag vill ha mer. Mm. Jag vill ha mer kött på benen.
Liksom. Ja, visst.
Men ja, det är det enda jag kan komma på just nu. Men du läser även facklitteratur, Robert. Och det har
Nu kommer jag på varför, jag har inte tänkt på det tidigare, varför jag tröttnar på deckare. Jag har varit med i ett antal tv-serier, deckar-tv-serier.
Mm. Okay.
Och har läst så mycket deckarmanus. Alltså, där man är med delar av det. Och jag var med i olika serier och så. Jag tror att jag fick en sån här fysisk övermättnad.
Överdos av deckare.
Alltså både läsa deckarhistorier och vara med själv.
Mm.
Att spela deckare.
Vad har du spelat? Snut eller skurk?
Ja, mest har det varit snut faktiskt. Mm. Jag var ju med i den här Hassel-serien som gick i massor
med Roland Hassel.
Beck har jag också varit med i. Och vad hette en annan? Vite Riddaren. Och så, ja, lite olika sådana där serier.
Men du var inte med i A-gruppen?
Nej.
Arvidal?
Nej, det har jag
inte varit med.
Nej, men jag tror att jag fick en, som sagt, en övermättnad av att läsa och spela in. Och det, just den här deckarserien är inte så kul att spela in som skådespelare, kan jag säga.
Det är ganska klyschigt, eller hur? Ja.
Det är långa vandringar och kaffekoppar och kaffemaskiner och så.
Mycket suckande och mycket,
Mycket. Och jag fascinerar det svenska folket som så här, år ut och år in avslutar weekenden eller börjar nya veckan med en sån här tung svensk deckare där det är oerhört deprimerande inför den kommande vecka. De där både Wallander och Beck och så.
Nej, de är inte jag så förtjust i. Däremot har jag tyckt om de här danska serien. Den här danska bron tyckte jag om.
Mm. Ja, den har jag sett.
Den fastnade jag för. Och så. Och Brottet heter den andra
danska serien. Precis.
Som jag tyckte, ja, de har jag faktiskt sett. Det är väldigt tungt, men det är ett bra sätt att säga äntligen måndag. Eller
börja en ny vecka.
De har ju dessutom slagit väldigt stort i framförallt Storbritannien. De kallar ju det Scandinavian Noir. Liksom då.
Ja.
Ja. Och det är ju väldigt populärt med både liksom film, tv, böcker. Och liksom, man kan ju nästan inte åka någonstans utan att jag tycker att det står en svensk författare minst på någon sån här topp 10. Och då oftast deckare då.
Jag har jobbat ganska mycket i Buenos Aires i Argentina flera gånger där. Och när man då säger att jag känner Henning Mankell lite grann. Jag har jobbat med honom och så. Då, och likadant den här valen, fast de är inte så populära, men just Mankell, det slår ju väldigt.
Det förstår jag.
Ja. Det är en sån här dörröppnare, kan jag säga.
Ja, det kan jag tänka mig. Jo, men han är väldigt respekterad internationellt. Ja.
Nej, men det är fascinerande när man kommer till en bokhandlare i Buenos Aires, så är det liksom helt ställ med svenska deckare.
Absolut. Och tyvärr,
jag måste kanske läsa lite mer för att bara hålla mig uppdaterad.
Men där tycker jag, om Arne Dahl låter igen då, att om han är ju en del av den här svenska deckartraditionen, men mycket mer Sjöwall Wahlöö än Wallander. Just det här att man har ett kollektiv av poliser som jobbar tillsammans och en samhällsanalys som är ganska kritisk i botten som löper tvärs igenom händelserna också.
Mm.
Så att jag tycker att han är en arvtagare till Sjöwall Wahlöö på många sätt.
Ja, han är bra, det tycker jag.
Absolut. Så, men du har också tagit med dig en fackbok här till semesterlistan.
Ja, bara som den här fick jag rekommendera av min fru, tror jag, som hade läst den här. Prekariatet heter den. Den nya farliga klassen. Och det är väl inte någon sån här sommarläsning direkt. Men den är väldigt intressant, tycker jag. För att det är Guy Standing. Och han är professor vid ett London universitet. Och ekonom. Och han beskriver prekariatet, den nya farliga klassen. Man tänker proletariatet, arbetarklassen och prekariatet är en ny klass, menar han då, som... Och det används som ett begrepp nu faktiskt.
Mm. Det har blivit ett begrepp.
Tack vare honom. Och det är en väldigt intressant beskrivning av, en analys av hur den här nya arbetsmarknaden ser ut. Inte bara i Sverige utan generellt i västvärlden, där man inte har fasta jobb utan att man har påhugg, man har korta projektarbeten, man är löst knuten. Man är engagerad på kort tid. Och den historien tycker jag, så har jag, förstår man, men när man läser den här boken så får man satt i ett sammanhang där man ser att det är inte bara svensk företeelse utan det finns överallt.
Och tar han upp då vad det här får för konsekvenser?
Ja, han menar då att det här kan leda till att väldigt många människor hamnar i ett samhälleligt politiskt utanförskap. Man är inte riktigt, man är inte medborgare utan man är delaktig, men man har inte fullt värde som medborgare, speciellt då folk som kommer utifrån. Alltså,
gästarbetare eller vad jag ska säga. Du åker någonstans bara för att du har fått ett jobb där och så jobbar du tillfälligt. Och
du har inte någon riktig koppling till samhället där du är. Mm. Och det beskriver han på att jag tycker den analysen som man har gör av detta, det är väldigt intressant.
Men handlar det om att man inte engagerar sig i samhället heller? Om man står lite grann utanför så blir man engagerar sig inte heller.
Ja, dels det, men också att den här flexibiliteten och anpassningsförmågan som krävs då när man är projektanställd eller kortvarigt anställd. Alltså att man, de människor som har det, jag kan känna igen mig som frilansskådespelare, att man får betala ett väldigt högt pris för den här inom citationstecken friheten. Det kan mycket väldigt lätt leda till en psykisk och fysisk ohälsa, att man mår dåligt.
Är det otryggheten som skapar det? Eller tvånget att anpassa sig?
Nej, men jag tänker nu bara på den här konflikten som har varit nere med tågen nere i Skåne.
Absolut.
Att folk blir av med sina jobb, de får söka sina jobb på nytt och blir timanställda. Folk som har jobbat och då hamnar i en ny beroendeställning till arbetsgivaren. Att man ska ha telefonen på hela tiden och bli inringd. Mm. Mm. Och det kan man väl tänka sig om man är ung och behöver extra knäck, att det är väldigt bra på det sättet. Visst. Men när hela samhället ställer in sig mot att det är så här. Det kan jag säga inom mitt yrke, att det är väldigt, väldigt korta anställningar. Och det finns liksom inte någon...
Och det har förändrats över tid, eller hur? Det var fler skådespelare som var anställda för 10, 15, 20 år sedan än idag.
Nu finns det, jag tror att det finns totalt i Sverige så finns det drygt 300 fast anställda skådespelare. Och det
är väldigt lite.
Det är väldigt, väldigt lite, va? Samtidigt som skådespelarkåren kanske är 4 000. Så att,
Och där har en förskjutning skett.
Ja, absolut.
Så. Så är det ju även inom vår bransch, mediebranschen. Ja. Att du har fler projektanställningar, fler vikariat, alltså korta
och det kan ju passa en på under en viss tid utav ens liv, en karriär. Att det är kul att jobba på det sättet. Men jag kan ju se... Nu har det rullat på ganska bra för mig, men jag kan ju se att det är väldigt slitsamt, inte bara för folk i min bransch, teater- och filmbranschen, utan även andra, att det är oerhört slitsamt, och speciellt om man då kommer utifrån. Va? Att det är...
Men kanske också när man börjar bli lite äldre, det är en sak att vara 25-30 och göra snabba inhopp och kanske på oregelbundna tider och olika villkor och så, men när man börjar bli, som du säger, den tyngre medelåldern och kanske inte är riktigt lika frisk och pigg längre, då kan det ju bli oerhört svårt att överhuvudtaget hänga med i den här cirkusen. Mm. Eller hur? Det är lätt att ramla av karusellen.
Mm. Då tycker jag att den här Guy Standings prekariatet är något väldigt läsvärt om man vill fördjupa sig i den här frågan. Sen en del av den slutsatserna jag kanske inte håller med om, men just den här att man kan tränga in i det här och se det både nationellt och internationellt. Det är väldigt... Så den kan jag varmt rekommendera om man vill ha något sånt också.
Sätta tänderna i på sommaren. Alltså jag brukar försöka välja en... Just en, någon lite tyngre fackbok att läsa på semestern. Jag har varit ledig ett par veckor så att jag börjar klara upp i huvudet.
Så brukar jag
försöka ta mig an någonting sånt där. Så att jag ska fundera på att ta Geistern. Jag har funderat på att försöka läsa den här förkortade svenska upplagan av ekonomens Thomas Piketty.
Ja, den har jag också tänkt.
Väldigt uppmärksammad fransk, vi har väl ekonom. Mm. Men hans bok är ju på 978 sidor eller någonting sånt. Kapitalet heter den ju.
Får be om förlängd semester.
Ja, och då, men nu såg jag att det hade kommit en svensk bearbetning, förkortad version. Aha. Sådär, så att jag tänkte att det kunde bli någonting för semestern. Men det här är också ett bra tips på det här. Liksom. Mm. Men då brukar jag läsa något kapitel i taget och sen läsa annat emellan. Och så, men att det,
230 sidor.
Ja, men det känns ju mer som någonting jag skulle orka med på semestern. Vad ska du läsa på semester, Kim?
Ja, men det har ni faktiskt pratat om redan idag. Jag har beställt Kanada då. Jag får det, jag tänkt. För den har jag tänkt på
Kanada.
Länge. Ja, precis. Så att jag ska ju åka till Kanada sen. Jag tycker det passar väldigt bra att läsa den på vägen dit.
Bra idé.
Ja, och sen faktiskt har jag också beställt då den här boken som jag pratade om här tidigare, nämligen den tredje boken om Bridget Jones. Så jag tänkte jag ska passa på att läsa den under sommaren. Det kan vara lite trevligt sådär. Och sen så har jag också en som jag håller på att läsa. Jag har den här boken du rekommenderar av Siri Husstedt. Och jag tror att jag kommer få
The Blazing World.
The Blazing World, som jag har läst halva boken och den är helt fantastisk. Men som sagt, jag tror att den andra delen får nog bli nästan på semestern. Så
kan det bli. Jag funderar på att också kasta mig över Hilary Mantel eller Mantels Wolf Hall. Hennes en brittisk historiker och romanförfattare som har skrivit om Tudortiden, Henrik den åttondes tid, från Thomas Cromwells synpunkt. Den är jag lite nyfiken på. Jag gillar historia. Jag brukar tro att jag orkar läsa tjocka historiska romaner. Men jag tror att den är väldigt bra. Spännande epok faktiskt. Sån här brytningstid i samhället som kan vara spännande att läsa om. Jag tror att den är väldigt bra. Så jag roade mig med, jag brukar roa mig med såna här små tester på Facebook, du vet, man kan få veta vad man är för sorts blomma och sånt där. Har du sett såna? Vilken sorts blomma är du? Och då fick jag veta att det var en solros, och det var ju trevligt. Men sen så fanns det också vilken bok är du? Vilken av världslitteraturens kända böcker är du? Och då måste jag ställa frågan till dig, Kim, vilken bok är du? Om du får gissa, vilken bok är du?
Alltså hur välkänd måste
Ja, ganska känd måste det vara.
Ja, men jag skulle väl nog vara, tror jag, kanske inte så mycket just vad som händer, men så som bok stilistiskt så skulle jag nog vara Den gamla havet, tror jag.
Okej.
Men inte rent karaktär.
Den gamla havet. Ja, spännande. Hemingway.
Ja, det tror jag skulle säga.
Du då, Robert, vilken bok är du?
Ja, det här är inte speciellt genomtänkt, men genast kommer det Riddarna kring Dannys bord. Tortilla, John Steinbeck.
Du gillar den?
Ja, jag har varit där flera gånger bara för att jag ville uppleva det här Canary Row. Det är i Kalifornien. Men de var oerhört starka med när jag var ung och läste dem. Och jag har läst dem på nytt nu. Och var på det här Steinbeck-museet som är det Monterey? Nej, vad heter det?
Jo, det är det. Det är Kalifornien.
Ja, i Kalifornien i alla fall. Va? Och, så jag återupptäcker Steinbeck nu på gamla dagar. Men
Riddarna kring Dannys bord. Alltså, jag tycker också väldigt mycket om Steinbeck. Möss och människor.
Ja.
En av som mina favoriter. Också. Ja, som pjäs också. Pjäs. Underbar.
Vilken bok var du?
Ja, men jag blev ju väldigt överraskad själv. Sådär, jag trodde man kanske skulle bli någon sån här Jane Austen-bok eller någonting. Men inte då. Huckleberry finns även till.
Amerikansk genomgående här.
Så, och det var, först tyckte jag att Huckleberry finns. Men det känns ganska bra. Och jag
fick ju ställa, så ställde man frågor till
dig. Man svarar på frågor. Ja, multiple choice-frågor, sådär. Man får välja då, sådär. Var trivs det bäst då? Då väljer man på stranden eller i stan. Eller, ja, men du vet, sådär. Ja, välja någonting så. Men då tyckte jag att det kändes ganska okej att gå ut i sommaren sådär med, som Huckleberry Finn på väg mot floden och äventyren.
Vem är din Tom Sawyer då?
Ja.
Ja.
Ja, du.
Men det kanske är något som vi ska be våra lyssnare fundera över i sommar då, vilket litterärt verk jo, de själva associerar sig med.
Litterärt verk är du. En god vän till mig var, blev en sån här en spökroman av någon och en annan bekant blev Brott och straff. Dostojevskij. Mm. Ja, det är tungt.
Ja.
Det är tungt. Då kändes Mark Twain lite lättsammare. Men så var det i alla fall. Fundera på det. Vilken känt litterärt verk är just du?
Mm.
Eller hur?
Mm. Och passa på att läsa böcker om ni får tid.
Läs böcker. Ha en fin sommar. Så hörs vi snart igen.
Ja, och tack Robert.
Och tack Robert för att du kom och var med oss idag.
Nöjet var helt på min sida.
Tack och hej.
Tack och hej.